Kapitel 19. Epilog. Den första förnimmelse jag hade, efter att ha passerat gränsen, var de dämpade tonerna av en fjol. Jag låg i en vala. Jag kände mig så fullkomligt maktlös, att jag inte ens förmådde öppna ögonen. Men det var en behaglig känsla av trötthet. Sådan som man känner vid tillfrisknandet från en svår sjukdom. Då krisen är över, och tonerna från fjolen vaggade mig till ro. Jag somnade. När jag vaknade, kände jag mig mycket förbryllad. Jag låg i ett stort, vackert rum med höga fönster. Solen sken in genom de tunna gardinerna och kastade ljusknippen på den motsatta väggen. Det hängde ett porträtt över soffan där jag låg. Det var ju mitt eget porträtt. Besynnerligt. Jag hade inte en aning om var jag befann mig eller vad som försiggått med mig. Jag trodde mig vara utsatt för en synvilla. När jag legat så en stund och undrat vad detta trolleri skulle betyda, öppnades sakta en dörr och inträdde en ljus och luftig gestalt. En riktig uppenbarelse. Jag tyckte jag kände igen de där dragen. Var det inte? Jo visst. Det var ju Märta. Min egen Märta. Hon sträckte sina armar emot mig, böjde sig ned och kysste mig. Men jag har suttit i rummet bredvid och lyssnat. Och när jag hörde att du rörde på dig, kunde jag förstå att du var vaken. Men var är jag? Och var är Gunhild? Som vakat så troget över mig. Har du nu övertagit vården om mig? Nu har du lämnat Gunhild och jorden och nu är du i mitt hem. Som också ska bliva ditt. Om du har lust, tillade hon med ett leende. Menar du? Ja. De kallar det så på jorden och tror att det är något så förfärligt hemskt och mörkt och overkligt. Men nu ser du hur lätt det är att dö. Och hur man också, menar du? Finna på bytet. Hon rodnade ända upp till hårfästet. Ja, det var inte mig själv jag menade, tillade hon. Utan det andra här i vår värbosången ute i parken. Du ska återhördes de dämpade tonerna av en fiol, som spelade adagio i pianissimo. Vem är det som spelar så vackert? Frågade jag. Jag tyckte jag hörde det nyss i drömmen också. Det är Georgie, svarade hon. Vi var nere och hämtade dig och han hade spelat en sömnvisa för dig, sa han. Han sitter här och får komma in och hälsa dig välkommen. Känner du stark nog att tala med honom nu? Eller vill du vila ännu stund? Tänkte att få träffa honom. Märta ropnrussan så jublande glad. Att hon måste du. Hälsa bara sakta och gå sedan ut igen. Fortsätt att spela för honom. Han gjorde en grimas, som när man tystar på ett barn, smög sig fram till soffan, fattade min hand och såg mig in i ögonen. Välkommen, välkommen. Jag trodde du aldrig skulle dö, så som jag gått och väntat på dig. När jag vaknade på nytt, hade jag nog sovit ganska länge, men nu var jag också fullt återställd. Ja, fönster. Två vett ut till en stor mellan slingrande sandgångar. Det tredje lämnade en vitsträckt utsikt över den kringliggande nejden. I förgrunden syntes en smal dalgång med branta sidoslutningar. Där bortom vidgade sig ett. Vad här är vackert, sa jag till Märta, som just kom in, medan jag stod och beundrade utsikten. Ja, det är en härlig trakt vi bor ute i. Men nu ska du också se hur trevligt vi har det inomhus. Vilka, egentligen har jag bott här alldeles ensam i väntan på dig. Du kära har också en annan gammal bekant till dig, som kommit från en högre sfär för att hälsa dig välkommen, vår kärlad. Abilard. Namnet är mig så bekant men. När du får se honom, ska säkert minnet vakna om allt vad han varit för dig. Kom nu. Hon förde mig för bekvämt möblerat och konstnärligt smyckat med en bred fris i ljusa, glada färger samt ett par vackra marmorstatyetter. Mitt på golvet stod en stor och i ett utbyggt fönster fanns en mycket delet. Stod ett stort skrivbord med en huslampan och är en gåva från Abilard. De letar efter sin riddare. Nej, sa jag. Ja, Valpiga, där du. Minns du den historien? Underliga minnen dyker upp. Men de är så dunkla. Så overkliga. Vi får nog senare tillfälle att uppsöka Abilard, som i otålighet väntar dig. Jag tror han sitter i biblioteket. Vi passerar var öppen mot parken och kommer bokhyllor från golv till tak. Här sätter Abilard så försänkt i läsning av en stor foliant att han inte genast märkte vårt inträde. Jag hade därför ett ögonblicks tillfälle att betrakta honom, och det var nog för att väcka till liv så många minnen och känslor av tacksamhet att jag och sträckte armarna mot honom. Min älskade gamle lärare, utropade jag. Nå, har jag dig äntligen här, min son. Han tog mitt huvud mellan sina händer och kysste mig till plikt och tåligt buret jordelivets besvärligheter. Nu kom också Georg in. Han tog mig i famn och tackade mig för vad jag hade gjort för honom och även för min ömhet mot Gunnhild. Har du inte känt någon bit mig för att vi till slut dock förenade våra öden? Icke den ringaste. Du hade en gammal rätt till henne och en ouppfylld plikt mot dig. Därför skulle ni mötas och även bli så förenade som man i all hjärta. De jordiska banden är av består. Vi språkade nu länge tillsammans om gamla minnen och därvid föll ett klart ljus över mycket, som förefallit med dunkelt. Men säg mig, Abilard, genomgår så mycket svårare prövningar än jag. Han var dock från begynnelsen icke på långt när sagrymma hårdiga. Du ska komma ihåg att han icke varit inkarnerad sedan han var harpolikaren Erik vid kung Valdemars hov. Under tiden har du genomgått en sträng skola som soldat i Karl den 12. Apostrof S här. Där fick du tillfälle att avslipa den råhet som lådar vid ditt väsen och även lida dig fri från mycket som låg och tyngde dem på din själ. Därför blev din sista jordevandring jämförelse vid ett moment i ditt senare liv var din sista sjukdom. Den har varit dig till stor välsignelse. Det är underbart hur ett tåligt buret kroppsligt livande har förmåga att två vänsterparentes rense högerparentes inte bara det astrala höljet, som vi här går stå i, utan även själva karaktären från de fläckar, som vi genom tidigare ogärningar besudlat oss med. Man skulle tycka att dessa rent fysiska plågor ingenting kunna ha att göra med det mer andliga i vårt väsen. Och dock är det så. Så intimt är ande, själ och kropp under ett jordeliv sammanspunna, att de vibrationer av lust och olust, som når det grövsta av våra höljen, sedan omsättas till andliga världen, som upptagas av vårt väsens innersta kärna. Jag frågade efter Sigyn och Gamlulf, och Abilard berättade, att de åter varit nere på jorden, något före min senaste inkarnation. De hade levat i Norge, där han varit en duktig sjökapten och hon hans dotter. Båda hade fått slita ont. Särskilt hade han haft ett hårt liv. Slutligen, efter ett svårt skeppsbrott, kom han hem med ett avslaget ben och med bruten hälsa. Hon vårdade sedan sin far, och försörjde honom och sig själv genom att manhaftigt och käck som hon var själv deltagare i storsjöfisket. Efter slutad jordevandring, hade de kommit tillbaka med andliga skatter av tålamod, undergivenhet och förtröstan och var nu mycket lyckliga. Georg, som länge suttit tyst, inföll. Ja, allt var bra, om jag bara hade min Gunnhild, min Ingegärd, här, men hon går ännu där nere och dras med oblida förhållanden. Hon har dock sina barn, som håller av henne och gör livet ljust för henne, sa Märta. Kom ihåg att hon behövs för dem. Men det blir trångt för henne i ekonomiskt hänseende, sa jag, ty vad jag lämnade efter mig räcker inte långt. Var lugn, sa Märta. Jag har sett varsel om att hennes morbror, förrän någon anar, får gå hem. Och då får hon ärva hans förmögenhet. Hur har du sett det? Frågade Abilard. Jag var nyligen hos honom en natt, när han sov. Och då såg jag ett ljustecken över hans hjässa. Och det betyder befrielse. Det har jag sett vid många olika tillfällen för olika personer. Och det har alltid slagit in. Redan under jordelivet lärde jag mig se och förstå detta tecken. Ja, jag har så många gånger fått bekräftelse på vad du sett eller drömt, sa jag. Du har en underbar förmåga. Många gånger har jag undrat över varför många fått denna gåva. Det är nog inte bara en gåva, svarade hon. Som för andra färdigheter, fordras det övning och arbete och för allt kunskap. Jag fick gå i en god skola hos fader Atle på fjället. Minns du honom? Han var en fullständigt magiker av det goda slaget. Han var en brunn av vishet att ösa ur. Och jag öste flitigt under den korta tid. Jag var hos honom, ty jag hade en brinnande håg för mysticism. Han ledde också mina övningar. Han gav mig uppgifter att lösa. Prov att utföra. Han var den bästa lärare jag kunde önska mig. Därigenom har jag blivit känslig för naturens dolda krafter och uttrycksmedel. Men vad kan jag mot gamla Atle? Han är en rikt utrustad. Han var den som tog emot mig. När jag lämnade snöfält blev mig snart litet öds. Han gav mig då denna bostad som han på förhand låtit uppföra för min räkning. Medan han nog kunde förstå jag ville ha ett eget hem. Har han, som sitter fördjupad i sina böcker och sina laborationer, låtit uppföra detta hus. Ja, han har så rika möjligheter till allting och förbindelser av så många olika slag. Att jag vet inte vad han inte sälsklingstanke, har han själv gjort det första utkastet till planordningen och till och med övervakat uppförandet. Är hur han botat för sted, så att man ser inte skymt. Han tillhör egentligen en högre sfär i en viss rörlighet, som inte tillhör de lägre sfärerna. Men han har förälskat sig i sin alptrakt och det observat för, som han förvärvat genom träget arbete och djupgående studier. Men sitter han då alltid ensam och studerar? Frågade jag. Nej, ingalunda. Först och främst är han långa tider uppe i sin rätta sfär och ännu högre och tar undervisning av dem, som vet mera. Och för det andra har han ofta lärjunga hos sig, som njuter av hans undervisning. Ja, det är inte ovanligt att lärda män från högre sfär valf få ned på jorden igen. Blev han säkert en stor vetenskapsman? Inföll Georg. Ja, illa. Men jag tänker, han bråskar steget. Hans tid är ännu icke kommen. Nej, men den är kanske inte så avlägsen som ni tror, sa Märta. Ty till mig, sa han, sist vi råkades, att han med stort i sällutningsordet. Den har stora vanskligheter att övervinna, sa han, men den ska vinna seger. Ty den har sanningens inneboende kraft. Och när den vuxit sig så stark, att den något kan uträtta för att skingra det materialistiska mörkret, då är min timme slagen. Då måste också jag och många andra, som står oändligt högt över mig, gå ned för att, var i sin stad, hjälpa människorna i den nöd. Gruv i höger parentes för den stunden. Men jag glädes, att jag befunnits värdig, att vara en ring över ljusa himmel. Så ungefär föll hans ord. Jag ska aldrig glömma dem, och hur hans anlete sken som förklarat, när han höjde sina knäppta händer och tillade. Fader, se nåd till din ringa tjänare och förläna mig kraft att vandra din väg, om dem också skulle bli törnbeströdd.